Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in entreprenören, författaren och före detta stjärnadvokaten Jens Lapidus. Och är det någonting som han är expert på? Jo, då är det den undre världen. Han sitter på TV4 och pratar om det. Han har skrivit mycket böcker om det. Han har skrivit Top Dog, han har skrivit Paradise City. Han har också skrivit Snabba Cash som också blivit Netflix-serie. Det är väldigt få personer som kan den undre världen lika bra som han. Så vi pratar om hur kommer det se ut i Sverige de kommande 5 åren? Vad kommer att hända? Vad kommer att ske? Vi pratar om narcissister. Vi går in på mycket spännande och intressanta saker. Jag hoppas du också gillar det här avsnittet med Jens Lapidus.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jens Lapidus.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig med igen faktiskt.
Ja, det var ganska många år sedan. Jag kommer nästan inte ihåg, men kan det ha varit 5?
Ja, det var ett gäng år sedan faktiskt. Det var ett gäng år sedan. Då satt vi på Strandvägen i gamla Witches lokaler.
Det kanske det var.
Lite så här,
jag kommer att det var
sammetsrum.
Ja, exakt. Det var så här sammetsfåtöljer och grejer. Det var rätt härligt, ja.
Lite ett porrrum.
Nästa.
Porrnäste.
Det var fint.
Eller kanske sådana rum som man i alla fall i filmer håller på och på dealar med knark i.
Ja,
i alla
exakt.
Fall de höga cheferna.
Ja, de högst upp. De som har kostym.
Ja, som har kostym, ja.
Ja.
Hur mår du nu?
Jag mår bra.
Hur känns det?
Det känns bra. Fint, det är skön sommar fortfarande.
Ja. Och du bodde ju, jag bor ju i Spanien. Men sen så är jag här i Sverige och kör intervjuer och sånt. Men du var ju där i 3 år. Och så här, hur kom det sig att du drog till Mallorca?
Det var egentligen en slump, höll jag på att säga. Nej, men egentligen var vi på väg till Los Angeles.
Men tog fel buss,
höll jag på att säga. Nej, men vi var på väg dit och vi var där liksom och gjorde research med skolor och grejer och vilka kvarter man ville bo i och så. Men, och det var för att jag hade då the big dream liksom. Nej, men jag hade underagenter som jobbade med mina idéer där borta, så jag liksom tänkte att fan, det är där man ska vara om man jobbar med berättande. Det är liksom, det är drömfabriken liksom. Men det som vi insåg, min hustru och jag, det är att det var för långt bort för oss. Vi vill liksom inte vara på en plats som helt kopplar bort den från Sverige. Vi vill kunna ringa våra kompisar med Sverige. Det är 9 timmars tidsskillnad. Du kan nästan inte det, eller? Vi vill att våra föräldrar ska kunna komma och hälsa på över en helg. Det kan de inte. De börjar bli äldre. De kan inte göra en sån flygresa bara för att stanna några dagar. Vi vill kunna åka hem till Sverige och gå på ett 40-årskalas. Det gör man kanske inte om man bor i LA riktigt och sådär. Så att vi kände, nej, det är faktiskt för långt bort. Vi vill vara något som är nära Sverige. Men ändå ha samma klimat, samma vibe. Och då har jag varit ganska mycket på Mallorca genom åren. Så då blev det Mallorca. Och det var jättehärligt. Och det hade precis alla de egenskaperna att man kan åka hem till Sverige. Man kan ha kompisar som kom ner. Jag menar, första året vi hade en gästrum där i villan. Jag tror att det bodde någon i det där gästrummet typ så här 30 helger på året. Det säger något om hur ofta folk var där. Liksom. Så det blir ju lätt så.
Men det är ju lite så, jag känner ibland att man träffar folk mer om man är där än om man är hemma.
Ja, det blir en annan typ av umgänge, för folk eller kommer dit och bor också med en kanske, eller hänger med en hela dagen på ett annat sätt än att man bara ses på en öl. Så att ja, det blir lite mer kvalitativt kanske. Och också när jag åkte hem till Sverige så blir det ju att jag verkligen tog tag i att träffa kompisar, för man känner nu är jag hemma i Sverige. Fast i själva verket blev det att, kanske att jag träffade dem oftare än vad jag gjorde när jag bodde i Sverige. Så att, och det är väldigt enkelt idag inom EU. Det är ju liksom, kostar inte mer att ringa, kostar inte mer att surfa. Så man tar ju bara med sig allting. De kompisar man ringer, de fortsätter man ringa. Det är inga konstigheter på det sättet.
Men märkte du av det där stöket, alltså, som vi märker av typ hela tiden nu i alla fall? Att, nej, men i Sverige så bokar man en byggare. Den kommer dit. Nej, men man bokar den till 7 liksom. Och sen så hoppas man att den kommer dit innan lunch. Där kan det ju vara så att du bokar en byggare till 7 och sen så har det inte kommit på hela veckan. Och så ringer man den, och som ett läge då hörde jag av mig till den, svarar inte alls överhuvudtaget. Och sen så pratade jag med dens chef på onsdagen, skulle vara där på måndagen. Och då sa han, nej, men han hörde av sig till mig igår och sa att allt är löst. Fönstret upp, allt är fixat. Men det finns inte ens, det är ju inte där. Så skickar jag ett foto och bara, nej, men han har sagt att det är okej.
Nej, det
är en annan nivå.
Det är en annan nivå. Det är, men det,
av manjana.
Jag kan säga, för mig, efter de åren vi bodde där, så är det dels, blir man tokig på det och lär sig uppskatta Sverige väldigt mycket. Lovar någon något så håller man det i 95% av fallen.
Det är lite mer.
Saker sker i tid. Nej, men 100%. Det är Sverige, man kan ju lita på folk.
Ja, man kan ta ett handslag, eller man behöver inte ens ta ett handslag. Säger man någonting så vet man, nej, men fan, den där personen, är den inte liksom full psykopat, så kommer den ändå,
nej, men,
lösa det liksom.
Absolut. Nej, men Sverige är en helt annan. Det är, och man undrar ju lite, det är det ena, att det är väldigt skönt i Sverige, och jag uppskattar verkligen det nu när jag har flyttat hem. Men det finns en annan del av det där som vi kan sakna, och det är inte att folk liksom inte kommer eller är försenade och att det alltid är köer och grejer. Men det är däremot den här manjana-grejen, att det är inte så jäkla planerat. Så här, i början, om vi hörde av oss till kompisar, inte svenska kompisar, men vi fick ju andra kompisar också, och sa så här, ska vi ta en middag om 2 veckor? De trodde vi var dumma i huvudet. De bara, vi tar en middag ikväll. Alltså, det här planerade svenska, det är ju, finns ju en otrolig charmig livsstil, tycker jag, i Spanien och kanske hela södra Europa, att man tar saker som de kommer, man är mycket mer öppen, man är mer spontan. Det är inte som här när vi försöker boka något med våra kompisar och deras kalendrar är liksom fullbokade till årslutet, för de har så mycket fotbollsträningar och släktfester och jobb, kickoffs och planerade parmiddagar, och du vet, folk är uppplanerade här, och det är man inte där, och det är väldigt skönt.
Jo, men det där är ju också en typ av
stress kan jag känna. För jag vet också det här. Man bokar in någonting om 3-4 veckor och sen med stor sannolikhet kommer någon att avboka det. För att sovtiden på barnet blir fel vid 12. Någon vabbar, någon är trött och sen är det inte värt att åka för att nu är det så mycket köer och den här bron är byggd så det tar en timme att sitta i. Och sen blir det så här, det blir bara ett projekt och då blir det istället att man bara typ skiter i det.
Mm. Nej, men jag tycker att det, så den livsstilen, jag uppskattar den delen av det. Sen det här andra. Och det är också, det är inte bara det, allt är så gammaldags. Inget funkar digitalt nästan i Spanien. Du vet, allt ska vara stämplar och skriva på. Jag vet inte om ni har skrivit det där, men vi var ju skrivna. Vi hade ju vår hemvist där, för vi fick ju dela med myndigheterna rätt mycket liksom. Jag bröt mitt knä i en skidolycka, så jag hade väldigt mycket att göra med spanska sjukhus. Det är också liksom en, aj, man blir lite trött. Men det är härligt ändå. Man...
Min fru Ida födde ju där.
Jaha, då har ni verkligen haft kontakt med vården.
Ja, och då så skulle hon föda där. Hon låg där inne och liksom låg och skrek och så här. Och de bara, insurance. Jag bara, ja, men det är löst. Vi har det liksom innan. Vi har ju gått hela de här 9 månaderna på den här liksom försäkringen. Så de bara, nej, men det funkar inte. Jag bara, jo, men det funkar. De bara, nej, men vi ger inte bedövning innan det, vi ser att det är. Jag bara, men alltså hon födde ju nu. Nej, alltså hon låg där. Ja. Nu, alltså ge henne bedövning. Mm. De bara, nej, men vi måste veta att det, ja, men det är löst. De bara, nej, men du måste ringa det här numret och prata med...
Mm. Bara, nej, det är sjukt.
Helt otroligt.
Man fattar hur bra vi har i Sverige.
Ja, verkligen.
Du förstår liksom i de här länderna där man ska ha privat insurance, liksom i USA är ju värre såklart. Alltså, ska du börja deala om pengar när du ligger och föder? Det var ju samma när jag hade brutit mitt knä. Skulle de liksom... Jag sitter liksom på en klinik i Österrike var det då. Och bara, då ska de komma med fakturer och grejer. Man sitter och har bara så jävla ont. Jag har en fraktur i knät på 9 mm. Ledbandsskada, meniskskada. Mitt knä är helt bombat. Bara sitter där och är fullproppad med smärtstillande. Och de bara, så här mycket kommer det kosta att operera. Vill du göra det eller inte? Eller vill du ringa ditt försäkring? Bla, bla, bla. Man bara, sluta, gör det bara. Jag lider. Men nej, det är bättre i Sverige kan jag säga.
Men du var där i alla fall och då skrev du på din bok Paradise City.
Då skrev jag på den boken som kom ut förra året. Tog väldigt lång tid, märkligt nog. Jag har aldrig i hela mitt liv haft så mycket tid att skriva. Och jag har heller aldrig i mitt liv skrivit en bok som tog så lång tid. Så att
Hur lång tid tog Snabba Cash att skriva?
Nej, men Snabba Cash är lite svår att säga, för den var ju så här oplanerad och jag gjorde lite pumper. Men säg att den tog 2 år. Säg att mina andra böcker har tagit 1,5 år. Paradise City tog 4 år. Trots att jag hade slutat som advokat, flyttat till Mallorca, hade inte massa social engagemang, ideella engagemang.
Mer rutinerad.
Så, exakt, så det borde gått på 6 månader. Men grejen är, jag funkar nog så här, jag tror många kan känna igen sig i det. Ju mer jag har att göra, desto mer gör jag. När vi flyttade till Mallorca var det som så här, istället för att ha en så här midlife crisis så tog vi en midlife paus. Och då blev det inte så mycket gjort heller. Utan jag chillade, cyklade mycket, tränade mycket, var ute med båten mycket, träffade mycket kompisar, vinluncher, jag menar, you name it. Men jag skrev inte så mycket. Men den kom i alla fall till slut. Men då hade vi flyttat hem till Sverige när den väl kom ut.
Vad handlar den om?
Ja, den boken,
Sveriges...
den är en dystopi som utspelar sig några år framåt i tiden. Och det är en mörk framtid liksom, där det mesta som ser ut och och dåligt i Sverige verkligen har gått åt helvete. Jag har liksom vridit på ordentligt och dragit de här negativa trenderna vi kan kanske se idag käpprätt åt liksom fanders. Och jag tror att jag skrev på det sättet för att jag inte bodde i Sverige. Jag vet inte om du upplever samma grej, men när jag bodde i Spanien och liksom mest tog del av Sverige via tidningsrubriker, så var det som att jag fick en mörkare bild av Sverige. Oj, det är farligt liksom. Sen kom jag hem. Det är inte farligt. Jag traskar ju här runt i stan. Jag känner mig aldrig rädd liksom. Så att för mig blev det lite så här. Jag bodde på den här ön och såg Sverige på lite avstånd. Och då skrev jag också en bok som handlar om ett Sverige på lite avstånd.
Men ångrar du
den? Nej, verkligen inte. låter ju själv gott att säga så. Men det är en otroligt bra bok. Och jag la väldigt mycket tid på den. Det tog väldigt lång tid, men jag tycker att det jag landade är, och många har hört av sig och sagt att det är nästan skrämmande hur nära att bara under det året den här boken har varit ute så har liksom verkligheten nästan kommit ifatt. Att det gått mycket fortare än vad jag prognostiserade, kan man säga då, då. Så den boken, det är en standalone. Den är inte kopplad till någon av mina tidigare böcker.
Nej, inte Top Dog, eller?
Den är inte kopplad till Top Dog. Den är inte kopplad till Snabba Cash-trilogin. Den är inte, så den står helt på egna ben. Men sen har jag ju en ny bok som kommer ut nu då i höst, i oktober, som heter Mr. 1, som är en fortsättning på Top Dog-trilogin. Och då är jag tillbaka väldigt mycket i samtiden och nuet. Dels karaktärerna är ju Teddy och Emily och andra karaktärer som läsarna och tv-tittarna har lärt känna i tidigare böcker och tv-serier och sådär. Men också lite nya karaktärer, men framförallt är jag tillbaka nu i Stockholm, nu i Södertälje. Väldigt mycket i det som händer runt omkring oss. Den handlar mycket om hur polisen arbetar med krypterade chattar. Och, jag hämtar ju väldigt mycket från det som händer i verkligheten, så att säga.
Mm. Alltså, extremt spännande. Jag var på en grej för några veckor sedan så här, som var att jag fick känna lite grann på den undre världen. Bare knuckle fight.
Jaha, är det någon sån här typ MMA fast utan handskar?
Ja, exakt. Och utan att man får hålla på och kramas på marken.
Okej, okay, så det är inte...
Det bara får slåss.
Ja, det är mer som thai-boxning utan handskar, typ. Fast kanske värre.
Ja, men alltså, du får inte sparka heller.
Nej.
Och sen var det sån liten ring. Alltså, den var 3x3 meter.
Oh, jäklar.
Liten, alltså, den är så här liten, är den. Vilket gör att, tänk att det är 2 stycken 100 kilos där. Mm. De kan inte köra fotarbetet. Det är det sjukaste jag sett. Och inga handskar. Och också så här är det så, det jag kom till Sverige. Men då får man reda på några timmar innan var det ska vara någonstans.
Ja.
Så att då så...
För det är inte helt lagligt, låter det som.
Det är inte som liksom yoga. Liksom.
Men de som gör det, är de ändå, så att säga, är de boxare eller thai-boxare? Är de professionella? Är de tränade för det här på något sätt?
Ja, men de är ju absolut, alla har ju fighting-bakgrund. Och sen så kanske vissa har... lite mer street fighting bakgrund. Att de har tränat lite mer på gatan och sådär. Men det jag menar, men jag var där i alla fall och jag har hållit på med MMA, så att jag var så här, men jag måste ändå se det en gång liksom. Och det växer ju jättemycket i världen. Men då var det så här, en industrilokal i Älvsjö.
Ja, låt som fight
club. Var verkligen fight club, cement på sidorna och var verkligen så här, typ kanske. Det var ganska mycket folk där, men det var ju liksom den undre världen var ju där och det var ju klackarna. Det
lockar till sig en viss typ av folk.
Det var ju verkligen, jag kom in där och bara oj, det här är inte de jag brukar hänga med i vanliga fall.
Nej,
och testot där inne var ju på en brutal nivå. Så då var jag så här, okej, så här. Och det är lite, du vet, västar och det är liksom.
Västarna är på väg tillbaka så rätt mycket, ser man ju också nu i undre världen. Ett tag var det ju ingen som höll på riktigt med det. Vi hade ju stora konflikter med Hells Angels och Bandidos för typ 2 decennier sedan. Sen har vi inte sett så jättemycket, men det är lite grann. Men nu till exempel det senaste mordet nere i Malmö på Emporia Galleria då, där en ung 15-åring har erkänt och en kvinna, en turist också, blev ju skadad. Det är ju MC-gäng alltså. Så det är tillbaks till västarna igen.
Vad är det för någonting? Berätta.
Jo, men han som sköts, påstås jag av Expressen och flera andra, vara då den ledarpersonen i ett nytt MC-gäng som heter Saturday, jag vet inte exakt hur det ska uttalas. Saturday MC, de kommer från Holland. Ordet Saturday är egentligen indonesiska och betyder ett blod. För det bor ju väldigt mycket indonesier i Holland, eftersom det är Indonesien och holländsk koloni för många år sedan. Så att det här är en MC-klubb som har spritts i Europa, kommit upp då i södra Sverige, som är liksom, liknar ganska mycket Hells Angels, med man har olika roller i klubben, alltså olika sergeants in arms och liksom president och sådär. Man har västar, man har färger, man har symboler. Så det är egentligen som en sån här, du vet, traditionell 1%-klubb som Bandidos eller HA. Och det har vi liksom inte sett så mycket de senaste åren, utan det var andra typer av gäng som har krigat med varandra, kan man säga. Och nätverk och klaner och så. Det här är liksom sånt traditionellt, vet, västar och grejer och så här. Så det är tillbaka.
Men det måste ju varit lite skönt för dem också. Liksom Hells Angels och Bandidos, alla de här. Och de här, att de har fått agera lite i det fria. genom att allt fokus har varit på de här, den här liksom nya kriminaliteten, de här gängen som aldrig har funnits.
Ja, men så har det säkert varit. Upp. Och sen tror jag också att om man tittar till exempel på HA i vart fall, så består ju det till stor del av äldre herrar. Det är ju inte längre några 22-åringar direkt som är fullvärdiga medlemmar i HA. Så att de är ju äldre, många av dem, och har liksom väldigt mycket legala verksamheter. Bygg, bransch eller ekonomi eller andra typer av saker. Så att jag tror att man har ändrat lite fokus där också.
Men ta HA exempel. Om det är en äldre generation, är det inte en yngre generation som någonstans bygger verksamheten?
Eller ja, alltså våldskapitalet som man måste ha om man vill vara en kriminell organisation. Vet inte hur mycket HA just sysslar med det idag, men vill man ha våldskapitalet så brukar det vara yngre killar som står för det, ja. Och våldskapitalet är väldigt viktigt i den kriminella världen, därför att du kan ju inte gå till polisen till exempel om någon stjäl av dig. Säg att du ska göra en stor knarkaffär då. Då måste du ha våldskapital, för att om någon stjäl ditt knark eller blåser dig på något sätt, eftersom du liksom är parallell med det vanliga samhället, så måste du ha våldskapitalet, är det som kommer göra att du kan göra affär och lita. Vi pratar lite om så här, kan man lita på byggarna i Spanien? Nej, det kan man inte. Kan man lita på varandra i en knarkaffär? Ja, det kan man om man har våldskapital, för då är man rädd för varann. Och då gör man inte vad som helst mot varann.
Ja, men nu vet man att jag köper det här för det här och du köper det där för det där. Och fuckar någon, så har vi liksom 10 gorillor som står på varje sida.
Exakt, och då blir det bevakat och då allting. Går illa. Så att det är ganska viktigt ofta att bygga upp ett våldskapital. Jag hade ju ibland klienter som sysslade med saker som var väldigt lönsamma. Som blev åtalade till exempel för bedrägeri. Och då pratar vi inga småbedrägerier utan stora, väldigt, väldigt mycket pengar. Olika typer av bedrägeri är ju för övrigt den nya grejen i den kriminella världen. Det är lägre straff för narkotika, pengarna kan vara snabbare och du dealar ofta med vanliga människor som inte är särskilt farliga. Men vad som hände var att han behövde också ta hjälp av väldigt farliga personer, för att när det blev känt att han hade så mycket pengar och att han höll på med de här affärerna, då blev han en måltavla i sig. Så att till slut måste du någon gång gå till våldet. Det är tyvärr så.
Lite Einar-syndromet.
Liksom. Ja, det verkar ju varit samma form. Jag är inte så insatt just i den konflikten. Men ja, det verkar det ha varit så där.
Den undervärlden blir avundsjuk på någon, ja, i samma värld. Och då så går de på varandra.
Ja, och då måste han skydda sig och ta hjälp av andra kriminella som är beväpnade och så vidare. Och så vidare. Och då redan där hör man ju att en konflikt inte bara är med ord utan går till våld eller kan gå till våld.
Men så här, bedrägerier. Jag har alltid trott nu i alla fall att knark är den största grejen. Men bedrägerier, hur fungerar det? Och hur
alltså exakt hur förhållandet knark-bedrägerier, jag kan inte ekonomin så detaljerat. Men det man kan säga är att i och med att vi har blivit väldigt digitala på de senaste decenniet, och det betyder att när du gör olika typer av transaktioner så behöver du aldrig stå face to face med en person, utan du gör det med bank-ID eller du gör det med e-mail eller olika typer av digitala hjälpmedel. Och det gör att bedrägerierna helt flyttat till den arenan. Det kan vara att du stjäl folks bank-ID, alltså ID-kapningar. Det kan vara, vilket också har varit väldigt vanligt, att folk lånar ut sin identitet. Och så kan du göra en massa olika typer av lån och transaktioner i andra människors namn med hjälp av deras bank-ID. Och sen, när det är gjort, så polisanmäler de det. Och de får då en viss procent. Du tar massa pengar och de riskerar ingenting, för de har polisanmält det här. Ibland blir de till och med täckta, att bankerna täcker deras förluster, så att säga. En annan typ av sån här, du vet, vad heter det? Välfärdsbedrägerier. Det har ju varit väldigt poppis på sistone. Det vill säga, min kusin kan inte gå, så jag vill ha pengar för en heltidstjänst för att vara personlig assistent åt min kusin. Och sen tittar Försäkringskassan lite närmare på det där och ser att oj, men när ni var i Spanien, då kunde han spela golf och tennis. Så därför åtalar vi för bedrägeri.
Så den är också väldigt jobbig och bara ha ut agenter på varenda person som skickar in det där. Alltså det är,
ja, nej, det är svårt att samla och upptäcka. Men sen, alltså det, och sen har vi de allra största bedrägerierna som kräver lite mer sofistikering skulle jag säga. Det är ju den här typen av ponzi schemes, få folk att investera i saker som kanske inte finns eller som egentligen går väldigt dåligt. Vi har ju sett Falcon Funds till exempel, vi har sett Allra. Jag minns inte hur det gick i slutändan för dem, om de blev fällda eller friade. Jag tror de blev fällda i slutändan.
Jag tror de blev fällda i slutändan.
Det är ju en typ av ekonomisk brottslighet som gränsar till bedrägerier som omsätter väldigt stora pengar. Då pratar vi inte några miljoner hit eller dit, då pratar vi hundratals miljoner hit eller dit. Mm. Så det har ökat. Det är svårt för polisen att utreda det. Som sagt, var straffen är betydligt lägre än för narkotika. Så att det har man sett. En kraftig ökning och stora belopp.
När du skrev boken Paradise City, hur skrev du liksom att tiden kommer att bli?
Nej, men det är ju ingen science fiction bok. Jag la den ju inte liksom, du vet, 50 år fram i tiden eller flygande bilar och liksom robotar, utan det jag egentligen var intresserad av var ju så här: hur kommer samhället, svenska samhället, se ut om, säg, 10 år? Det nämns inte någonstans i boken vilket år det är. För mig är det inte så viktigt om det är liksom 5 år framtiden eller 15 år framtiden. Utan jag var väldigt intresserad av vad kan hända om allt går åt helvete i samhället. Och det som har hänt i den där boken, det är att de här problemen som vi ser idag med skjutningar och våld och sprängningar och kriminalitet kopplat till vissa områden i Sverige har ökat ännu mer. Och det har ökat så mycket i den här boken att regeringen och samhället har sagt att vi måste begränsa, vi måste ha speciella lagar för de här områdena. Vi har visitationszoner, vi måste ha ghetto-lagstiftning som man har i Danmark. Vi kan inte ens kanske låta alla människor i de här områdena röra sig fritt ut i samhället. För det är för mycket problem. Det blir för mycket skjutningar och våld. Så man har liksom instiftat speciella zoner kring de här områdena som man kallar för särområden. Men det hjälper inte. Och våldet fortsätter, skjutningarna fortsätter, kriminella klaner av olika slag fortsätter. Och då har man bestämt att bygga murar runt de här värsta områdena. Och säga det att ni får komma ut och så här och jobba i resten av samhället, men vi vill kontrollera då att ni återvänder dit och att ni inte har vapen på er och så vidare och så vidare. Så den här boken utspelar sig då kring ett sånt område som ligger i Järva som kallas Paradise City, ironiskt, som har murar runt sig. Och dit in ska en politiker hålla ett tal. Så det är valår, hon ska hålla ett tal, hon gör det och hon kidnappas där inne. Och då utbryter kaos, upplopp, infarterna stängs, ingen kommer in eller ut och vår hjälte måste såklart in och rädda henne här och sen ta med henne ut. Så det är lite som den uppmärksamma lyssnaren hör, det är Flykten från New York liksom. Det är Snake Plissken och det är liksom en klassisk sån. Men det är liksom bakgrunden är att brottsligheten har gjort att samhället inte kan hantera den längre och egentligen kapitulerat inför tanken på att minska brottsligheten och egentligen bara sagt så här: vi kan inte det, så vi stänger in brottsligheten i de här områdena istället.
Ja, det är en väldigt speciell tid som vi är inne i nu och sen jag startade podden för 7 år sedan och liksom intervjuar folk, nej, men det är partiledare, det är sådana som dig, det kan vara någon som har skrivit en bok om gängkriminaliteten, så har jag bara under de här 7 åren märkt att det har skett en stor skillnad och sen också i samhället självklart liksom.
Enorm skillnad i uppmärksamheten och även i brottsligheten. Du vet, när jag skrev Snabba Cash, jag skrev boken 2004-2005. Den kom ut 2006. Det var alltså, vad blir det, 16 år sedan. Tänk då, folk hade inte ens reflekterat över det här. Ingen visste ens att det fanns. Och så gjorde vi liksom, skrev jag en bok, vi gjorde filmer, nu gör vi tv-serier. Alltså, verkligheten har ju verkligen på något, och det var ju något som jag såg då. Nu är det här något som tidningarna skriver om varje dag, som människor pratar om med dig i din podd varje dag, så det är väl på tapeten. Kanske när vi sänder här så vet vi hur valet har gått, men oavsett hur valet har gått så är det ju ingen tvekan om att det här är vår tids stora fråga. Det är den stora frågan i Sverige just nu, hur vi ska göra med den här ökade kriminaliteten, och det är det valet handlar om, ser man ju på de här valaffischerna. Jag blir helt trött på det, känner jag. Jag känner så här, det finns också många andra viktiga frågor. Mm. Man måste inte bara prata om det. Självklart är det ett jätteproblem, men det finns annat också liksom.
Men jag tycker det är intressant att ha dig här, för att du har ju dels den här erfarenheten som stjärnadvokat och jobbat med många av de här och skrivit böcker om det, researchat otroligt mycket, träffat mycket kriminella. Hur tror du att framtiden ser ut?
Jag tror att vi kommer ha problem med det här i ganska många år framgent. Jag tror att det kommer ta minst 10 år att komma till rätta med det här ordentligt. Titta på Malmö nu. Där hade man väldigt, väldigt mycket problem med våldet för några år sedan. Sen fick man ner det. Och det skrevs rätt mycket om att vi har lyckats i Malmö pressa tillbaka det. Och så kommer det igång nu igen. I samband med det här mordet då på Emporia-gallerian. Och andra konflikter där nere också. Det är väldigt infekterat. Så att det är väldigt svårt att få bort det. Om man lagför vissa ledargestalter och sätter dem i fängelse, så kommer in ungt folk underifrån. Då uppstår ofta nya konfliktlinjer, för de är ännu mer, ska vi säga,
hungriga,
ännu sämre på anger management, om vi kallar det för det, och så vidare och vidare. Så att, och vi förstår ju alla, även om jag absolut tycker att många av de lagförändringar som har skett på sistone har varit bra, så förstår vi alla att det hjälper inte i grunden att bara komma med striktare och hårdare straff hela tiden. Det kanske är rätt och riktigt att göra det. Det kanske kan få bort vissa grejer. Men grundproblemet kommer alltid vara kvar. Att vi har massa främst killar som kanske har psykisk problematik. De kanske har neuropsykiatriska funktionshinder med ADHD, väldigt vanligt. De har ensamstående morsor, de är fattiga. De kommer från kulturer som kanske bejaka våld på ett annat sätt. De kommer kanske från länder där de har blivit traumatiserade av våld. De känner sig utanför, de bor i de här områdena där de tror att de inte har någon framtid i Sverige annat än att begå brott. Jag menar, vi kan rada upp 10-20 orsaker, du och jag här liksom, som är då grundorsakerna till det här. Straffen, det kommer ju först när brottet redan har skett.
Jag har fått in lite olika lyssnarfrågor, men en av lyssnarfrågorna var om det är så att vi inte hade haft den stora invandringen som vi har haft de senaste åren. Hade Sverige sett annorlunda ut då?
Ur det här synpunkten med kriminalitet? Ja, det är ju väldigt svårt att svara på, men det är klart att man kan jämföra då med andra likvärdiga länder som Norge, Danmark och Finland, som kanske inte haft en lika stor invandring, och de har inte den här typen av klan- eller nätverksbaserad kriminalitet i samma utsträckning. Så att om man ska titta på det, så kan man nog säga att det kanske hade sett annorlunda ut. Det ser annorlunda ut i de länderna. Men det kan också bero på andra faktorer. Norge är ett jätterikt land till exempel, så det är möjligt att invandrare som kommer dit får andra ekonomiska möjligheter, det vet inte jag. Danmark, jag kan inte svara på det. Det handlar också om varifrån invandrare kommer. Om du får invandrare från Norge till exempel, då ser det annorlunda ut än om du får invandrare från länder där läskunnigheten är låg, som har drabbats mycket av krig, där kanske våld har varit mer närvarande. Så att det är klart att det beror ju på lite också hur invandringsströmmarna ser ut.
Har du sett några saker som är så här mer generella då? Vi pratar om att vissa kulturer är mer våldsbejakande. Är det några saker som man skulle behöva liksom gå på?
Nej, men det är väl också någonting som man kanske har haft svårt att prata om i Sverige fram tills för några år sedan, att i vissa kulturer är väldigt patriarkala till exempel. Vissa kulturer har väldigt stark uppfattning om att kvinnor inte ska bete sig på ett visst sätt, och gör de det så förtjänar de att straffas. Det finns i vissa patriarkala kulturer. Vi kan se till exempel vissa grupper som kommer från länder där man har de här patriarkala strukturerna, som också har varit lite utanför i sina egna samhällen. Då har de ofta byggt upp parallella system. Eftersom de inte har litat på det övriga samhället, så har man ofta byggt upp system kring att det är vi i familjen eller vi i släkten. Vi måste ta hand om varann och vi löser våra problem själva. Och det är också liksom någonting som vi i Sverige inte känner lirar särskilt bra med den svenska modellen. vi löser inte saker i familjen. Vi går och tar hjälp av myndigheter, av en domstol eller av polisen eller av socialtjänsten om vi behöver det. Men det kanske man inte har i vissa kulturer. Så att, det är klart att alla de här frågorna som du lyfter upp nu har ju lyfts upp på senare år. Och vi kanske var lite saktfärdiga med att våga prata om det. För att man var rädd att peka ut vissa grupper och stigmatisera vissa grupper. Och liksom känna sig som en rasist. Men jag tror att det är viktigt att vi pratar om det på ett öppet och schysst sätt. För att kunna hantera de utmaningar som Sverige står inför. Men frågan är hur man jobbar med det och hur man pratar om det. Man kan inte bara gå på folk och säga ni har fel, ni är dumma i huvudet, ni är onda. Det är ingen som lyssnar när man kommer med sådana argument. Jag menar, det är ju samma som polisförhör.
Ännu mer segregerat.
Det blir ännu mer segregerat och folk kommer bara tycka... Du vet, när man sitter på polisförhör, då är det så här, de bästa polisförhören, det är ju Säpo ofta. Och det är ju för att de är så trevliga och snälla. Mm-hmm. Då får de ju ut mest erkännanden och de får ut mest av liksom den misstänkte som de sitter och förhör. Medan så här, nya unga snutar i något så här... som ska sitta och skrika på den misstänkt och bara erkänn. Det är de sämsta förhören. Jag har aldrig hört någon erkänna eller berätta någonting i ett sånt förhör överhuvudtaget. Så det handlar väldigt mycket om hur talar vi till folk om de här frågorna. Liksom.
Mm-hmm. Så Säpo är lite mer rutinerade då?
De är duktiga. Och det är kul också för de heter bara Anders alla. För de uppger aldrig sitt riktiga namn ju Säpo. Utan de har ju så att säga, de vill ju vara anonyma då. Det är ju terrorrelaterade mål och sådär. Alltså, då heter de alltid Anders.
Så alla heter typ Anders?
Alla heter Anders eller Fredrik, jag kommer inte ihåg. Det var några så här sköna generiska namn som de alltid hette. Liksom.
Vad heter man som tjej då?
Ja, men det var väl
Maria
så här, ja, Maria Erika, jag vet inte. Jag kommer ihåg. Det var alltid, vi garvar ju åt det, liksom, vi advokater.
Så, berätta lite grann. Snabba Cash 2.
Just det. Den hade premiär 22 september på Netflix. Och, men den är en direkt uppföljare, den tar vid direkt där första säsongen slutade. Ni som har sett första säsongen vet ju att det slutar mörkt. Så att, det är en ganska mörk säsong. Men jag tycker den har landat väldigt, väldigt väl. Jag har inte varit lika involverad i andra säsongen som jag var i första säsongen. Men jag tycker att den har blivit kanske ännu bättre än första säsongen.
Hur känns det då att liksom, din bok Snabba Cash blev en Netflix-serie? Är det någon sån här... Känns det som en superstor grej eller hur känns det?
Ja men det gjorde det i början. Sen är det ju lite konstigt därför att så jag skrev den här boken för 16 år sedan och sen skrev jag två uppföljare på den boken och sen gjordes det tre filmer på böckerna som kom 2010, 2012, 2013 har jag för mig att det var typ. Och sen liksom 10 år senare så gör vi den här Netflix-serien som egentligen är helt frikopplad från böckerna och filmerna. Det är ju liksom ingen JV eller Jorge eller Mradom utan allt är nytt men ändå är det väldigt likt. Det är liksom samma tematik och samma Stockholm men det är ju ingen karaktär som följer med till exempel. Så vad är det egentligen något det här? Vad är det? Jag brukar säga att det är en reboot eller att det är nästan som en franchise. Men det är ju väldigt ovanligt sätt att göra det på. Men det liknar ju ganska mycket Mandalorian om man tänker. Som inte har någon av karaktärerna från Star Wars-filmerna. Men ändå samma tematik. Det är, jag ska säga så här, det är mer annorlunda än Mandalorian. För den är ändå samma universum på något sätt. Mm. Det är en egen berättelse. Men vi kallar den Snabba Cash och sådär. Men den hade ju på ett sätt lika gärna kunnat heta... Vad vet jag... Orten.
Eller med... Men har du liksom hyrt namnet av dig då, eller?
Ja, det var ju lite...
Hur tjänar du pengar på det här?
Nej, men det var egentligen så att från början skulle det vara mer kopplat till de gamla filmerna och de gamla. Men sen när vi höll på att utveckla det här, Oscar Söderlund som är huvudmanusförfattare och Jesper Gansland som är regissör, så liksom släppte man mer och mer på kopplingen till det gamla. Och till slut... Så sa vi liksom det att nej men vi skiter i det. Vi gör en egen berättelse här. Och så att ja, ska man vara krass så är det som du säger att de nästan bara betalar för att använda namnet. Men riktigt så är det ju inte. Därför att jag har ju varit med och tagit fram den här serien och skapat den. Och det betyder att den innehåller väldigt mycket av tematiken och berättelserna. Och man kan ju se en tydlig likhet mellan karaktären Leia och karaktären JV till exempel. bara att den har bytt kön i någon mening. Och lite andra grejer också som är nytt. Men när man gör en deal med Netflix så är det väldigt tacksamt på ett sätt. Därför att de betalar bra och du sänds och visas i, jag vet inte, 150 territorier. Det är liksom globalt, det är worldwide liksom. Så att helt plötsligt kan en serie kan bli liksom snabba cash, jättepopulär i Brasilien och liksom Thailand, så udda länder typ. Så det är väldigt, väldigt positivt. Å andra sidan, Netflix är stora. De tar alla rättigheter. Så du har inte kvar någon, ska vi säga, om jag gör en tv-serie för SVT, då har jag kvar resten av världen. Så vill jag göra remakes kan jag göra det i resten av världen. Men det kan du inte när du har sålt till Netflix. Mm. Så det är lite annan affärsmodell.
Mm, förstår. Förstår.
De tar hela kakan. Hela världen. Perpetually.
Mm. Men det blir ju också...
Men det blir stort.
Ja, jag hörde ju också att Snabba Cash var en av... Det var väl typ en av få som de satsade på under pandemin.
Ja, under något tillfälle där. Om det var när vi spelade in då första säsongen. Under våren och, 2020 då va, så tror jag Netflix hade 3 eller 4 produktioner bara igång i hela världen, varav Snabba Cash var en av dem. Så då blev det väldigt vi blev väldigt premierade, men det var ju framförallt för att Sverige hade inte så mycket restriktioner då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vet att i förra avsnittet då pratade du om att du hade eventuellt lite narcissistiska drag.
Mm. Ja, men det får man nog säga. Jag tror inte man blir försvarsadvokat eller brottmålsadvokat om man inte gillar att stå inför folk och prata, sitta ner gör vi ju i Sverige. Men du förstår vad jag menar. Liksom, jag gillar ju att snacka, jag gillar att bli uppmärksammad och bekräftad. Så att jag tänker mig att det är en slags liten narcissist som bor i mig.
Mm. Och jag tänkte att vi ska göra ett narcissisttest på det.
Okej, spännande.
Och alla ni som lyssnar också kan också vara med. Och jag lägger en länkning till det här narcissisttestet. Det är säkert gjort av en narcissist. Nej, det är det nog inte. Jag tror inte narcissister kan göra sådana här tester. Jo, kanske. Men som ni också vill göra det här så skulle ni kunna göra det här. Och nu får du svara, helt ärligt på allt. Bara. Inte svara det som, du är för smart så du får inte svara det som du tror att...
Nej, jag glömmer. Jag bara svarar spontant.
Vilket påstående stämmer bäst in på dig? Jag är bra på att påverka människor att göra som jag vill. Jag är inte bra på att påverka människor att göra som jag vill.
Jag är bra på att påverka människor att göra som jag vill. Utom mina barn. De vägrar alltid göra som jag vill.
Ja, det är väl en klassiker.
Mm.
Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker och tänker. Jag är i grunden en ganska blygsam person.
Ja, det blir ett. Inte så rädd för att säga vad jag tänker.
Du känns inte som den blygaste jag har träffat. Jag skulle göra nästan vad som helst som tog mig fram i livet. Jag brukar vara ganska försiktig.
Ja, där hamnade jag någonstans mitt emellan, skulle jag säga. Jag skulle inte göra vad som helst för att ta mig fram i livet. Det vill jag nog inte påstå. Men jag har ansträngt mig väldigt mycket för att ta mig fram i livet. Jag har haft dubbla karriärer under väldigt lång tid i livet, till exempel. Och det har ju nog slitit på familjen. Att jag har haft så mycket att göra hela tiden.
Då menar du författarskapet och advokat?
Ja, jag menar, jag slutade som advokat för 5 år sedan. Men fram tills dess jobbade jag liksom som det och skrev de här böckerna och de var involverade i de här filmen och tv-serierna och så parallellt.
Mycket alltså.
Så det var ju mycket. Det är klart att det var det. Jag menar, det är säkert många som jobbar så, men det är klart att jag jobbade varje kväll. Liksom. Mm. Och det är klart att familjen, barnen behöver liksom, man måste vara närvarande. Mm. Så mycket man kan.
Och till det bara, du och Hedda har ju skrivit böcker själv nu.
Just det. Vi skriver barnböcker ihop som heter Dilstaligan. Som vi håller på med del 6 nu och skriver. Jättekul. Och det är mycket roligt att göra saker ihop faktiskt också.
Och hur har det funkat?
I början inte så bra. Hedda tyckte nog jag bossade runt
för
hon, lite.
Ja, för jag tänkte det. För att hon har inte skrivit böcker innan, va?
Nej. Och jag skrev de 2 första böckerna själv. Och det är en kille som heter Gustav Lord som illustrerar. De är för 69-åringar. Hur gamla är dina barn?
Nej, 4 och 1.
Aha, okej, okay, de är så små. Okay. Ja, men nästa gång jag är med i Framgångspodden så ska jag ta med några barnböcker.
Ja.
Nej, men i början tyckte de Hedda att jag bossade runt lite med henne och när vi började skriva ihop och liksom att jag inte var nöjd. Och att jag, men nu har jag liksom lärt mig att ha mycket mer förtroende för henne och vet att det landar väldigt bra till slut ändå. Det handlar ju bara om att skriva om och redigera och grejer. Så att vi är ganska bra. Jag tycker vi har fått ett bra flow nu, bra samarbete.
Gå in på nästa fråga. Vilket påstående stämmer bäst? När folk ger dig komplimanger blir du generad? Eller, jag vet att jag är bra eftersom alla säger det till mig.
Ja, det är nog det sista. Min fru brukar säga att jag har oförskämt gott självförtroende. Och det har jag nog. Inte med det sagt att jag har lika bra självkänsla alltid. Min inre Jens är inte alltid lika säker på att, men jag vet alltid, jag tror alltid att jag är bra på så här. Liksom,
och du tror att i slutändan kommer lösa det?
Ja, det gör.
Men det där är också tänkt på så här, för det är många som säger att de är jättebra självtroende, dålig självkänsla, eller sämre självkänsla, men i vilka lägen har du, kan du dra något läge där självkänslan kan svikta lite?
Ja, men till exempel om jag är på ett så här mingelparty och inte så här känner, har några bra polare där, så här ankar eller vet, människor som jag verkligen känner så här kan jag stå och hänga utan.
Men typ Gio.
Ja, men säg att jag är på ett stort mingelparty. Då kan jag absolut känna så här, men så här, bli osäker på mig själv och bara så här, fan, nu tycker de jag är tråkig och nu är jag inte tillräckligt rolig. Så här, så att jag kan absolut ha den här lite sviktande självkänslan till exempel i sådana situationer.
Det är ju faktiskt en väldigt jobbig situation när man är någonstans och ska försöka hitta någon och sen står alla och pratar med alla och sen ska man försöka hitta någon och småprata om någonting som är helt meningslöst, men man vill inte vara den som står själv.
Nej, och speciellt om man är liksom Alexander Pärleros eller Jens Lapidus, som man vet att folk känner igen också, så är det så här, aha, där står Jens Lapidus själv, var ingen att prata med, den vill man inte vara liksom. Så det är en jobbig situation, kan det vara.
Ta nästa. Tanken på att styra världen skrämmer mig. Om jag skulle styra världen skulle den vara en bättre plats?
Båda. Alltså, det är klart, jag vill inte styra världen. Det skrämmer mig något enormt. Men jag tror att det skulle vara lite snällare om jag fick bestämma.
Så vilken tar man då?
Ja, men då tar vi 2:an då.
Ja, men man lever bara en gång. Det är bara en möjlighet att göra en bättre, så får man ju,
ja, exakt.
Får göra en bättre än vad Trump och den här, vad heter den här, Kim Jong-un,
ja,
och Putin.
Ja, nej, men nu är det mycket, ja, det är mycket såna.
Mycket tester nu,
mycket
på ledarskapet.
Ja, precis, det är mycket problemgubbar nu som noga ganska dålig självkänsla egentligen,
no shit. Men väldigt väldigt bra självförtroende.
Exakt.
Jag kan vanligtvis prata mig ut ur vad som helst. Jag försöker acceptera konsekvenserna av mitt beteende.
Det är ju 1:an. Vilket min äldsta son har också. Rätt jobbigt kan jag säga. Det blir argumentation om allting alltså.
Han bara förhandlar.
Ja, ja, det är fan. Det är lite mitt fel, för jag liksom uppfostrat honom med, och vilket jag tycker i grund och botten är rätt, att så här, det måste finnas en anledning till saker. Så här, egentligen kanske jag borde varit lite mer auktoritär förälder och bara gör så här. Varför då, pappa? För att jag säger det liksom. Då hade, men jag har alltid sagt så här, gör så här. Varför då, pappa? Nej, men du gör det illa annars. Men det har också lett till att vår relation är väldigt mycket så här, nej, men jag gör mig inte alls illa. Och så blir det en diskussion kring det.
Liksom. Jag förstår. Förhandlan. Nästa stjärnadvokat.
Mm.
Jag föredrar att vara en i mängden. Jag gillar att stå i centrum.
Jag gillar att stå i centrum.
Jag är inte bättre eller sämre än de flesta. Jag är en väldigt unik person.
Jag är en väldigt unik person. Fan vad jag är ärlig nu. Alltså. Framstår ju som en jävla galning. Alltså.
Nej, men jag gjorde den här faktiskt på min fru igår, den här, för jag skulle testa den innan jag gör den på dig nu. Och hon svarade, jag är inte bättre eller sämre än de flesta. Hon bara, vad hade du tagit? Jag bara, men jag har tagit, jag är en unik person. Mm. Liksom så här, alla på något sätt unika. Om jag ska gå runt och tycka att jag är som alla andra, det är någonstans att man tappar sig själv lite grann.
Ja, det riskerar man ju att bli bara en ja-sägare typ eller något sånt där.
Ja, men alltså, jag måste ju stå för det jag tycker eller vem den jag är, och någonstans gör det mig, känslan i mig gör ju mig då att jag känner mig unik. Liksom. Mm. Så att jag tycker också att det ska vara väldigt...
Men det är där man liksom, det är där så här, ska vi säga, narcissisten eller den kreativa, unika människan, det är något väldigt fint och bra, men det får inte slå över i så här, jag är unik, det är fint. Jag är unik och lite bättre än alla andra. Så här, är lite mer värd än alla andra. Det är inte bra.
Nej.
Det är den där man måste...
Ja, men precis. Det är ju en gräns.
Det är därför många av de här killarna som vi pratar om, liksom Putin och Trump och allt vad de heter, de liksom... De lutar ju mer åt det där sistnämnda. Så här, jag har lite mer rätt än alla andra att bestämma och så här, styra. Och den är ju lite känslig.
Det är sjukt ändå att de personerna ändå, att man kan ju säga det på ett sätt där att det där är fel och så, men att det är ändå de personerna som klättrar högst upp i världen
så är
på typ de flesta tjänster, vd-roller, ägare, presidenter.
Så är det säkert. Det är ju vassa armbågar och vi har kanske inte system som premierar snällhet riktigt på det sättet.
Jag föredrar att vara ledare. Det spelar ingen roll för mig om jag leder eller inte.
Det är nog ettan där.
Jag är mer kapabel än andra människor. Det är mycket jag kan lära mig av andra människor.
Där har jag nog skiftat lite med åldern skulle jag säga. Hade du ställt den här frågan för 10 år sedan hade jag svarat ettan utan att blinka. Men det låter klyschigt, men med åldern kommer en viss ödmjukhet på något sätt. Och liksom hur mycket det är man inte vet och hur mycket man kan lära sig av andra om allt möjligt. Allt ifrån liksom mountainbiking som är min nya grej som jag hållit på med nu i några år jättemycket då som en hobby till så här, hur man är människa och hur man är bra förälder.
Och sista frågan. Jag lägger stort fokus på vad andra tycker om mig. Jag kunde inte bry mig mindre om vad andra tycker om mig.
Också skiftat skulle jag säga. Hade du frågat mig för 10 år sedan, ettan direkt. Jag vill bli älskad, jag vill att andra ska tycka bra om mig. Men med åren lite mer så här känner jag ganska tydligt nu så här, nej fan, liksom, jag är den jag är och visst, jag kan alltid lära mig saker och växa som människa eller växa som mountainbiker liksom, men lite skit jag i
lite skitsamma.
Ja.
Så där. Då hur tror du det landar då?
Jag tror, jag kanske räddade upp mig lite där på de sista frågorna, men jag tror att jag hamnar på 7 av 10 på narcissistskalan.
Ja, det kom faktiskt ingen, just i den här budgetversionen av narcissistundersökningen så var det ingen. Men det står
fick
så här,
ingen resultat? Ja, vi måste
jo,
betala.
Det står så här, ja, precis, man ska skicka in sin mail. Nej, men det står så här, du är en narcissist.
Ja.
Utropstecken. Narcissister uppfattar sig själv ofta som storartade och framgångsrika. Denna upphöjda självbild gör att de har väldigt svårt att ta emot kritik och en bristande inlevelseförmåga. Känner du igen dig? Attans. Då kan det vara dags att tänka över hur ditt sätt att vara påverkar andra. Kanske kan det vara en god idé att söka professionell hjälp. Fuck you!
Ja, nej men alltså vad fan, vad ska man säga om det?
Tar...
Ja. Nej, jag får väl prata med någon om det här då.
Men har du...
Men det är ju intressant. Det här, ett av de där grejerna var så här, du tror att du är framgångsrik och så sitter vi här i en podd som heter Framgångspodden och så här. Du måste ju möta väldigt många människor som har drag av det här då, liksom. Som liksom, de har nått någon vart inom sina respektive fält for a reason liksom. Och det här kanske är en del av anledningarna till att de har gjort det.
Ja, och sen tror jag att det är inte så här att jag tycker inte att det står totalt tvärtom. Du har absolut inget drag av narcissismen.
Mm.
Jag ser inte det som en fördel. Alltså just i den här grejen skulle jag säga. För då svarar du ju tvärtom. Jag är exakt som alla andra. Jag bryr mig inte. Jag tar inte för mig alls. Jag gärna säger gärna nej om jag har möjlighet att säga ja. Mm. Jag vill absolut inte stå i centrum. Jag vill alltså inte, om man tar en sån person då, vad har du för dröm då?
Mm.
Har du en dröm att inte göra att lyckas med någonting du ger dig in på eller var lite liksom lyckas lite bättre i det så kommer du ha väldigt tufft att göra det.
Ja, nej men det kan ju finnas vissa människor som är så liksom buddhistiskt lagda att de är så bara nöjda med det de är och har och så här harmoniska. Men jag tror att många människor kanske till och med skulle önska sig lite av de här dragen då på något sätt.
De flesta och det är typ så att två narcissister sitter och pratar om. men på riktigt så är det ju så. Sen som sagt så är det ju en, får man ju ha lite... Men som du säger så är det ju bra att ha många delar, men att inte tycka att man är bättre än andra och ta beslut före man lyssnat eller så här. Såna grejer är ju viktiga liksom.
Mm. Nej, men sen kan man ju prata om hur man mår själv också. Det är klart att man kan ju tänka så här att om man har en mer så här stoisk eller buddhistisk livssyn och verkligen bottnar i den, då är man ju nöjd med lite, så att säga. Man är nöjd med livet. Man låter livet liksom... nu är inte jag en expert på de här Fjärran Östern-filosofierna, men som jag uppfattar så liksom... Det är kanske ett sätt att hitta harmoni. Att inte sträva hela tiden. Utan bara säga, jag är här och nu, ja, jag är nöjd och happy med det. Och det är klart att många arbetar med det. Och man kanske måste arbeta med sig själv att hamna mer där. Samtidigt kan man säga liksom att så här... Människans hela evolution och liksom framsteg vi har gjort inom så många olika fält har ju bottnat alltid i att enskilda människor vill någon vart. Att de inte tycker att vi har det bra här nu när massa människor dör av virus till exempel. Eller, utan vi måste uppfinna en medicin så vi kommer på penicillin. Liksom. Alltså det är klart att det finns något väldigt bra med det också.
Jag hörde en fantastisk grej bara för en vecka sedan. När jag träffade en kompis, då hade han läst en bok och tog med sig en sak från den boken som var magisk. Och det var så här, då var det, hade de intervjuat en affärsman då, som hade något bolag. Och då sa han så här, och då var det, dess konkurrent var typ 10 gånger större. Och ägaren där, de startade typ samtidigt och kände varandra. Och var så här, det bolaget hade gått så mycket bättre bara. Han hade mer bilar, mer framgång, mer på allt. Och då hade de frågat den här personen så här, men du, hur kan du vara så lycklig och liksom glad och nöjd när du lägger mycket timmar på det här, men din konkurrent, när du startar samtidigt och allting, har uppnått så mycket mer än vad ni har gjort? Och då svarar den så här, för att jag har en sak som han absolut inte har. Och det är tillräckligt.
Mm. Ja, men precis. Det sammanfattar ju väldigt mycket det så här. Han mår säkert bättre. Han känner sig mer harmonisk i livet, för han tycker att han har tillräckligt. Så han ligger inte där varje kväll och bara känner så här, shit, jag måste springa snabbare, jobba hårdare, vara smartare. Jag är inte nöjd med mig själv, jag är inte nöjd med det man har. Han tyckte han hade tillräckligt. Och det är väl egentligen den bästa egenskapen kanske om man ska må bra. Det är en grej som jag har lärt mig uppskatta väldigt mycket också på senare år. Det är mycket det här liksom att till exempel inte bara träna för att vinna något eller träna för att få snyggare kropp. Utan den här cyklingen som jag varit inne på lite tidigare, den kan du liksom inte riktigt mäta. Om jag är ute och cyklar, jag ska upp nu, det är därför jag måste iväg, jag ska upp och cykla till exempel i Jämtlandstriangeln i 3 dagar. Liksom,
så. Mm, coolt.
Det kan ju inte mäta. Det finns ingen mätning där. Det går inte att säga så här, åh jag vann Jämtlandstriangeln eller åh jag får svinsnygg kropp eller något av att cykla Jämtlandstriangeln. Man gör det bara för att man vill njuta. Man vill vara där och då och njuta av liksom att färdas i det landskapet eller njuta av liksom den balans det innebär. Den liksom mind and soul att liksom hjärnan och kroppen måste hela tiden vara på samma plats när man cyklar mountainbike, för annars trillar man och slår sig. Liksom, det är den typen av känsla som man njuter av. Och det är väldigt mycket att vara i nuet och vara nöjd med det, tycker jag.
Vad är det bästa stället att cykla på då?
Jag cyklar väldigt mycket på Mallorca. Det finns väldigt fin cykling där. Cyklar ju såklart här i Stockholmsområdet väldigt mycket. Ute i Hellas är väldigt fin cykling. Cykla downhill och sådär också. Downhill är ju något som jag bestämt mig för att inte fastna för. För det är...
lite farligt.
För farligt, helt enkelt. Ja, det är väldigt kul.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Jag tänkte gå in på några sista frågor här. Och finns det någonting som du hade önskat att du visste tidigare som du vet idag?
Ja, det är en sån där fråga. Ja, alltså jag kan svara på två sätt. Jag kan svara så här lite klyschigt. Hade jag vetat att allt kommer ordna sig, så hade jag nog inte varit så stressad för saker och sådär. Så att fine, men det är lite tråkigt svar. Jag ska svara så här, och hade jag vetat då svarar jag så här istället. Hade jag vetat det är kul det med sådana här friluftsporter, hade jag köpt en dyrare mountainbike tidigare.
Vad kör du för någon nu då?
Nu kör jag en, alltså man måste ha sån dubbel suspension, alltså vad heter det? Fan, tappade ordet. Man måste ha fjädring både fram och bak, för annars blir det för studsigt liksom. Och då får man ingen traction liksom på däcken om det hela tiden studsar och studsar. Ja, just min cykel är en Bianchi, men det kan vara vad som helst. Bara man har den där, det finns några grejer man vill ha på cykeln. Man vill ha fjädring fram och bak. Man vill ha skivbromsar, men det har i princip alla cyklar idag. Och man vill gärna ha en sänkbar sadel. För när man cyklar nerför så måste man komma ner över cykeln. Tyngdpunkten måste ner över cykeln, annars får man dålig balans. Så det är väl de tre grejerna man ska ha på cykeln.
Och vad kostar det in? 50 eller?
Ja, ungefär. Däromkring. Men man kan betala det dubbla också. Och man kan, men man kommer nog inte under 25 med de egenskaperna på cykeln som jag just nämnde.
Nej.
Så det är en liten instegströskel på det sättet. Men man kan ju testa att hyra cykel och så här om man tycker det är kul.
Ja. Ja, nej, men det är, cykling är fantastiskt.
Ja, nej, men ni måste ju ha lite berg där i Marbella. Det kanske inte har så mycket, jag vet inte.
Ja, jag vet inte, jag har
lite
inte...
Lite kullar har
jag tror nu. Att det finns.
Ja.
Jag tror absolut att det finns.
Men det fina i Spanien är ju att man kan cykla, inte kanske sommarmånaderna då det är lite för varmt, men annars kan man ju cykla året runt liksom. Mm. Och det är bra.
Om du skulle se tillbaka på ditt liv hittills, du har skrivit om väldigt mycket tragiska saker i dina böcker, alltså tuffa grejer. Men vad har varit tuffast för dig?
Jag har inte varit med om så mycket tragiska grejer själv. Mina föräldrar lever och jag har liksom inte blivit utsatt för så mycket. Många människor kanske gör saker på grund av så här revenge. Liksom. Jag ska visa att. Jag har aldrig haft den känslan. Men vad har varit tragiskt för mig? Fan, har man inget tragiskt i livet? Det låter ju... Jag kan säga så här, att vara förälder har varit svårare än vad jag trodde. Jag återkommer till det, märker jag nu när jag pratar med det. Men jag har märkt att min egen energi och stökighet har varit jobbig att ha i mig som pappa. Och det har varit, ska jag säga, en insikt som har varit, kanske inte vill använda ordet tragisk, men så här jobbig. Så här att, fan, ibland hade jag kunnat vara en bättre pappa. Om vi ska iväg på någonting och jag blir stressad. Fan, vilken dålig pappa jag är. Mm. Alltså. Och det gillar jag inte med mig själv. Och det visste jag inte om mig själv när jag var yngre. Att jag var, att det där skulle bli en grej. Liksom. I övrigt så har jag väl inte haft några tragiska... Jag menar, jag har levt med Hedda i 20 år. Och vad kan man ha för tragiska grejer? Säg lite saker som folk säger. Jag vet fan inte ens.
Nej, jag brukar inte fråga en så ofta.
Nej.
Jag tänkte bara spara för att du varit inne. Jag har varit pappa i 4 år. Och det är ju någonting som öppnas upp där när man blir pappa. Då får man ju lära sig själv på ett annat sätt också. Och man måste ju också ha kontroll över den där anger management som jag har dåligt samvete för att jag bara för någon vecka sedan så lackade jag på att liksom Elvis... slängde iväg sin cykel för att han var lack på sin cykel och sen blev jag skitlack också och blev,
klassisk, ja,
och blev så här och då så nej,
Och det är så svårt. Nej, men man blir arg för att han överreagerar. Och sen överreagerar du själv. Och barn gör inte det man säger, de gör det man gör. Så det enda budskapet jag sänder ut när jag blir så där arg på barn ibland, det är så här, alltså här kan man bete sig liksom. Men det är inte egentligen...
Man skäms för, jag ska berätta den. Jag höll ju på att dra iväg den för att inte berätta, men jag kan berätta den. För jag skäms, men jag skäms för den. Men han blir svinlack på sin cykel av någon anledning. Så att han puttar först iväg sin cykel, blir superlack på den, och sen så tar han den och liksom drar iväg och slänger iväg den så här. Och jag blir så här, och då har jag sagt till honom så här, du vet, du tar sönder din cykel, men då slänger den två gånger i rad och då landar den på mina fötter. Och då så sparkar jag iväg hans cykel. Mm. Inte mot honom självklart, men jag sparkar iväg den. Och då tittar han på mig, han bara, vad gör du pappa? Mm. Varför sparkar du iväg min cykel? Jag kan inte förklara, han är 4 bast. Så här, nej, men det är för att jag vill visa dig att på ett jättekonstigt sätt vill jag visa dig att man inte ska kasta sin cykel, så sparkar jag iväg min cykel. För att du var så otroligt lack och då kom det där grejen till mig och då vill jag visa så här att, alltså hade det varit en sjö där och han hade sparkat iväg, då säger jag, men bra, då slänger vi in i sjön bara. Skitsamt, då får du se vad som händer nu om du sparkar sönder, slänger iväg din cykel. Då försvinner den, slänger i den i sjön bara. Och då blir jag så här, och sen så flera dagar efter, pappa, varför sparkar du iväg min cykel? Mm. Och jag kunde säga, men det var ju för att du kastade den 2 gånger.
Exakt. Nej, men man kan inte förklara sådana grejer. Nej, orden räcker inte, utan de kommer reagera på det du gjorde, inte det du sa.
Nej, och inte vad han gjorde. Hans syfte var att han var lack på cykeln. Ja. Det var inte att ta sönder cykeln. Nej. Men varför tar pappa sönder min cykel då?
Nej, men det är svårt. Svårt att vara förälder. Och när man själv blir förbannad eller man själv blir upprörd eller rädd kan det vara ibland om de gör något farligt. Så här. Så att, nej, det är så. Mina söner, speciellt en av mina söner, har alltid varit sådana som älskar att klättra så här. Och det är lite kul för att vi har blivit så vana vid att han är ganska duktig på att klättra så att det är jag inte så rädd för längre. Medan många andra föräldrar kanske skulle bli skitroliga om deras barn klättrar upp på en sån träd eller en sån husvägg som han kan göra liksom. Så det var rätt kul för några år sedan. Och det är även, så var vi nere på Mallorca och då hade klassen så, här, så att de går och städar stränderna så här, med klassen för att... ta bort massa skräp. Och då finns det något hus och han klättrar jättehögt på det här strandhuset liksom. Och då var min svärfar ner också, så han var med på den här strandställningen. Och alla andra föräldrar bara, men Jack, kom ner, det är farligt. Så min svärfar bara, bra Jack, bra. Så han vet att han är bra på att klättra så här, och ville bara uppmuntra det. Ja. Så ibland kanske det är bättre att bara reagera så liksom, istället för att vara så himla, skrika på dem, kom ner därifrån och så här liksom.
Ja, det finns mycket man har att lära. Framtidsplanen nu, vad händer?
Nu håller jag då på och lanserar den här boken Mr. 1, som är en uppföljare på Top Dog. Så vi håller på med det, eller jag håller på med det. Jag håller på att skriva på en ny bok som antagligen blir en uppföljare på den. Sen har jag ett produktionsbolag numera sedan ungefär ett år tillbaks. Så där producerar vi en mängd tv och film. Vi ska börja producera Paradise City som en tv-serie. Vi har ungefär 10 andra projekt under utveckling som vi producerar för olika kanaler och streamers och sådär. Strive Stories heter bolaget. Så jag har ju rört mig mycket mot den branschen. Inte bara att jag så att säga har sålt mina rättigheter, utan att jag nu liksom är inne i det och producerar själv. Inte bara mina egna grejer, utan vi gör andra författares böcker eller idéer och originalidéer på olika sätt. Så att, det är väldigt kul, därför att när jag slutar som advokat så tappar jag också massa kollegor och sådär och satt bara ensam och skrev. Men nu i det här bolaget så har jag liksom ett nytt team som jag jobbar med, jättekul.
Och sen har du lanserat vin också.
Så jag har lanserat ett vin, det ska vi också säga, och en kava, Snabba Cash. Kava och en Barbera Dusty, då ett rött vin. De finns att beställa. Vad håller jag mer på med? Ja, men sen håller jag på rätt mycket i TV4 då. Så jag är ju med då regelbundet, minst en gång i veckan, och pratar om mycket av det du och jag har pratat om. Ny brottslighet, kriminalitet och framförallt rättsfall och juridiken kring det där. Så det gör jag ganska mycket.
Vad är den enskilt största saken om det är liksom någon häktningslag eller någon lag som du tycker är helt fundamentalt värdelös? Eller så här
okej, så här. Så en väldigt, väldigt stor förändring är att man har slopat den så kallade ungdomsrabatten numera i Sverige. Från årsskiftet gjorde vi det. Så att numera får man inte någon rabatt på straffet om man är 18-20. Det fick man förut. Det är en ganska stor sak att 18-åringar nu alltså kan få livstid och ingen rabatt på straffet. Så det har ju förändrat ganska mycket. Förut, om man var under 21, kunde man inte dömas till livstid. Och man fick en viss rabatt beroende på hur ung man var. Så det är en stor grej, skulle jag säga.
Vad är kvar då?
15-17-åringar får fortfarande rabatt.
Men vad är kvar som du tycker så att det här måste man bara ändra på? Det här kommer aldrig fungera och lösa problem om man har kvar det här.
Okej, du menar någon lag som bör komma?
Mm.
Något
du stör dig på och tycker är väldigt märkligt.
Ja. Nej, men okej, så jag tycker att den här att man... nu ska vi se här vad man har gjort mer. Vi har också fått kronvittnen då. Det är också, tror jag i och för sig, fungerar. Men det är en lite märklig grej. Det handlar om att om man lämnar information om sin medkumpan så får man själv sänkt straff. Och det har man i många andra länder. Men vi har inte haft det i Sverige. Det här är ju till för att man ska kunna komma åt dem högt upp i hierarkierna, bossarna, så behövs det ofta information från andra som är på insidan. Det är därför det är motivet liksom kring vad man har det. Men problemet med det är så här, vad händer när vi ger folk motiv att ljuga och skylla ifrån sig? Vi betalar dem med sänkt straff. Kan vi verkligen lita på de uppgifterna som kommer? Och dessutom, hur känns det för brottsoffren? Om Kalle och Bertil har mördat någon och sen säger Bertil berättar allt om vad Kalle gjorde, så får Bertil sänkt straff för det. Han är en mördare, men han fick bara 5 år. Hur känns det för brottsoffret? Eller de, liksom. Så att det finns problem med det här med kronvittnen och jag tycker inte riktigt att vi har löst det. Så jag tycker inte det är någon bra grej just nu, så som det ser ut.
Ja, det finns saker att ändra på. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Jens Lapidus. Jag lägger också länkar till de här böckerna vi har pratat om också, och Kavan och det andra här i poddbeskrivningen, för er som har kollat också. Så stort, stort tack att du kom hit, Jens Lapidus.
Tack så mycket.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Jag tycker att det var ett intressant samtal. Jens Lapidus, han är ju verkligen en väldigt framstående person som har lyckats så otroligt bra. Och det var kul också, hans kopplingar, eller lite grann så här. Kan det vara så att för att man ska lyckas otroligt bra i karriär, är vad det än handlar om, i just den här världen, så behöver man ha narcissistiska drag? Kan det vara så? Ja. Det finns ju en grej också som gör att 25% av alla vd:ar är psykopater. Sen är typ 2% av alla psykopater. Det var också spännande att höra på hur han reflekterar över brottsligheten. Och liksom allt, alla kriminella som han har träffat. Och liksom all kunskap som man har, all research som man har gjort. Det tycker jag också är väldigt spännande. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Du får supergärna dela det. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Och är det några förslag på gäster eller någonting du har, så är det bara att slå till mig till alexander@framgangspodden.se. Stort tack för att lyssna. Ha det bäst.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.